بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم ربنا زدنا علما، اللهم انفعنا بما علمتنا وجعل هذا العلم حجة لنا ولا علينا، آمين. الحمد لله. Vi börjar nu närma oss slutet på denna mycket mäktiga sura. Det här är lektion 16 och förmodligen blir nästa lektion den sista. Och vi stannade i förra lektionen vid vers 181. Och denna sura är ju 206 verser. Och i denna ayah så säger Allah subhanahu wa ta'ala: "Wa mimman khalaqna ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun." Och bland dem vi har skapat så finns ett samfund som vägleds med sanningen och med den handlar rättvist. Här nämner Allah subhanahu wa ta'ala att det finns bland dem Allah har skapat. Och då säger Ibn Kathir, yanil umam, bland samfunden. Umma, ett samfund. Qa'imatun bilhaq, som upprätthåller sanningen. Qawlan wa amalan, i tal och handling. Yahduna bilhaq, de talar ut med sanning och kallar till sanningen. Wa bihi ya'dilun, ya'maluna wa yaqdun, de dömer ut med sanningen och agerar ut med sanningen. Och den här ayan, enligt Ahlu Tafsir, handlar om profeten Muhammeds umma alayhi salatu wassalam. Denna välsignade umma, al-ummatul muhammadiyya, som Allah subhanahu wa ta'ala skapat. Och de har dessa mycket vackra egenskaper. Yahduna bilhaq wa bihi ya'dilun. De låter sig vägledas med sanningen som kommer till dem. Och de kallar också andra till denna sanning. Och det här har vi talat om flera gånger. Att denna umma utmärker sig med att de påbjuder det goda och förbjuder det onda. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Och att muslimen har som en plikt att dela med sig av det ljus Allah azza wa jall givit honom. Eller hur? Profeten alaihi salam sa: "Balligh 'anni walau aya." Förmedla vad jag kommit med om det så är en aya. Och han sa den som memorerar en hadith jag har hört och för den vidare, må Allah lysa upp ansiktet för honom. Så att det är från al-islam att kalla till sanningen, att sprida detta ljus vidare. Och det är ju det bästa man kan göra i detta liv. Allah subhanahu wa ta'ala har sagt i Koranen: "Och vem är bättre? وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ." Vem är bättre än den som kallar till Allah? وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Och gör gott och säger att han är från muslimerna. Yani la ahad, finns ingen som är bättre än den som kallar till Allah. Så att göra da'wa, kalla till Allah Azza wa Jalls väg, är det bästa man kan göra. Och tänk rent logiskt. Yani reflektera. Vad skulle vara bättre än att kalla till sanningen? Jobba på en fabrik? Ja? Jobba på ett lager? Ja? Bli businessman? Nej. Vad skulle vara bättre än att få folk att bli vägledda till Allahs väg? Och om du vägleder någon till Allahs väg, vad är det detta resulterar i för den här personen i nästa liv? Janna. Och han räddas från helvetet. Vilket mål är större än detta? Subhanallah. Så de talar sanning, agerar ut med sanningen och kallar till sanningen. Och bihi ya'dilun, och dömer andra rättvis med denna sanning Allah har givit dem. Det är också en egenskap. Du är rättvis i att implementera sanningen på dig själv, Koranen och sunnan på Salafs förståelse. Och du är också rättvis när det kommer till att döma andra. Du lägger dina lustar och begär åt sidan och du sätter sanningen först. Även om du skulle gå emot vad du tycker och känner, din kultur och tradition, världslig vinning och så vidare. Utan sanningen kommer först. De är rättvisa. Och han nämner Ibn Kathir i tafsir på denna ayah ett bevis på att denna umma kommer att vara upprätt på sanningen. Eller en grupp av denna umma kommer att vara upprätt på sanningen. Den kända hadithen som finns i Bukhari Muslim, där profeten sallallahu alaihi wasallam sa: "La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'ala al-haqq Det kommer alltid att finnas en grupp från min umma som är segerrika på sanningen. La yadurruhum man khadalahum wa la man khalafahum. Och de kommer inte ta skada av dem som sviker dem eller de som trotsar dem. Och de kommer att vara på detta, genom på denna sanning, upprättade tills det att Allahs beordring kommer. Det vill säga domedagen, yani strax innan domedagen, då Allah tar muslimernas liv, de som finns kvar på jorden. Och denna hadith finns då i Bukhari och i Muslim. Så denna hadith är en väldigt mäktig och viktig hadith. Och den handlar om Ta'ifatu al-Mansura, den segerrika gruppen. Och det är Ahlu Sunnah wal-Jama'a. Och det är al-Ghuraba. Och det är al-Firqatu al-Najiyah, den räddade gruppen. De är alla en och samma. Och det är den gruppen som är på den sanna, rätta och rena islam. Den islam som Allah subhanahu wa ta'ala uppenbarade för profeten Muhammad alayhi salatu wassalam för 1400 år sedan. Den är oförändrad och oförvanskad i dess rena form. Så som Allah vill att den ska praktiseras. Utan tillägg och utan att man tagit bort någonting. Och här nämner profeten Muhammad alayhi salatu wassalam en väldigt viktig sak. Och det är att det kommer att finnas en grupp av denna umma som är på sanningen fram tills strax innan domedagen. Och den här hadithen är väldigt viktig. För många idag är förvirrade när det kommer till grupper, sekter och ideologier inom islam. Vissa blir så förvirrade att de säger, prata inte om det. Döm inte. Säg inte vad som är rätt och fel. Alla är rätt, alla är muslimer. Vi har inte sagt att de inte är muslimer. Men 73 grupper som profeten nämnde alayhi salatu wassalam, vad sa han? 72 är? Vad sa han? Är i elden. Och en är i paradiset. Så 72 är på villfarelse. Då kan du inte vara likgiltig och säga att men jag är med allihopa. Eller säg inte att de har fel. Stopp. Profeten alayhi salatu wassalam sa att de har fel. Eller hur? För indirekt om de är i helvetet betyder att de splittrar sig från sanningen och de går satans väg. Så vem är du att komma och säga att de inte har fel? Eller att de inte ska dummas och så vidare. Profeten alayhi salatu wassalam varnade för bid'a, innovationer och splittring. För 1440 år sedan innan den ens uppkommit. Ska du då, när, idag när den har uppkommit, vara likgiltig och tyst? Nej, det funkar inte. Utan man tillbakavisar vad som är fel. Vad som inte hör hemma i islam. Sekterism, uppdelning i olika nya ideologier och innovationer som inte hör hemma i islam. Och det här gör vi inte på grund av egen vinning. Att jag tycker det är kul att sitta och prata om andra. Nej, jag gör det för att försvara islam. För att den här religionen ska vara upprätt på sanningen. Så som den var på profetens tid, alayhi salatu wassalam, fram till domedagen. Är det någonting som är fel med detta? Är det någon som kan ifrågasätta detta? Nej. Så denna grupp som är segerrika på sanningen. Profeten, alayhi salatu wassalam, beskrev dem med en väldigt viktig egenskap. Och det är la tazalu. Det betyder att de alltid funnits. Och det exkluderar vem? Alla nya grupper, sekter, ideologier som inte fanns då profeten alayhi salatu wassalam sa denna hadith. Eller hur? Fanns det sufism på den här tiden? Fanns det ikhwaniya, tabligiya, jahmiya, mu'tazila, khawarij? Fanns inte. Eller hur? De är exkluderade. För de är inte på det som profeten alayhi salatu wassalam sahaba var på. Utan det var något nytt som uppkom. Och vissa av dessa sekter är så pass färska och nya att de kom för 60-70 år sedan. Inte för 1000 år sedan, vilket även skulle vara fel. Men de kom för 60-70 år sedan. Vissa kom i Indien och liknande platser. Och det spelar ingen roll vart de kom. Men att de kom tyder på att de är fel. För det tyder på att det kan inte vara sanningen. Utan det måste vara någonting nytt. Så islam har vi inga nya sekter och grupper och ideologier. Hur fint det än må vara i folks ögon, hur fin akhlaq de än har, jag vet inte vad. Nej, det spelar ingen roll. Utan allting som en muslim gör ska vägas i vågen av Koranen och Sunnan på sahabas förståelse. Och lever inte upp till detta, eller filtreras i detta filter. Och fastnar det i filtret, då kommer det inte igenom, då hör det inte hemma i islam. Men allting i islam som en person gör, eller säger, eller dyrkar Allah med, eller tror på, måste kunna gå att referera tillbaka till Koranen och Sunnan så som sahaba radiyallahu anhum trodde på den. Och gör det inte det så hör det inte hemma i islam. Eller hur? Som vissa av salaf sa att vad sahaba radiyallahu anhum inte fört vidare från religionen kastade. Eller han sa till och med kissa på det. Det hör inte hemma i islam. Det är skräp igen. Så islam är, alhamdulillah, en bevarad religion. Så är första egenskapen att folket av sunna som är på den korrekta islam alltid har funnits. Okay? Den andra egenskapen är att de är vahirin. De är, yani, de sticker ut. Tydliga, synliga. De sitter inte och gömmer sin agenda, sin ideologi, som vissa ahlul bidah gör. Du frågar dem, är du ikhwani? Han säger, nej, inte ikhwani. Och sen i hemlighet, han säger, ikhwani. Vad är det här för islam? Eller hur? Och subhanallah, en sak som jag tror att Sheikh Muqbil sa. Vi ahlul sunna, vi kan stå på en minbar på fredagsbönen. Och jag kan säga, ey Johannes, människor, det är wajib för er att vara från ahlul sunna wal jamaa. Det är wajib för er att följa Koranen och sunnan på sahabas förståelse. Eller hur? Så? Kan jag stå på minbar och säga, det är wajib för er att tillhöra en viss sekt eller grupp? Ni måste vara tabligh, det är wajib. Ni måste vara ikhwan muslimin, det är wajib. Nej. Och det tyder på att det är batil. Det hör inte hemma i islam. Det är nya ideologier. Förstår ni? Så de är tydliga. Öppna med sanningen. Okej? Okay? Och vissa lärare nämner också här att de sticker ut. Jag beblandar sig inte med ahlul bidah. Vahirin, yani, om du letar efter sanningen, du ser dem. De är där. Och en till egenskap är att de är minoritet. Taifa, en grupp. Och att majoriteten av folk sviker dem, vänder dem ryggen och inte lyder dem i det de påbjuder och det de lär ut. Och det här är också en egenskap vi kan se. Tyvärr prägla mycket av situationen idag. Att du ser folk att de är sunna, vart det än må vara i världen, så ser du att de har otroligt mycket motstånd. Och ibland till och med dödas de på grund av sin tro. Vet ni det? Idag, den här tiden, folk dödas på grund av att de tillskriver sig ahlu sunna wal jamaa. Tro på våran dogm, den korrekta, yani, trosläran. Kan de dödas? En sheikh var i Kurdistan, blev skjuten med, var det 50 skott eller någonting? Av ahlu bidah. För att han trodde på den korrekta trosläran. Och det exemplen är många, många, många. Hur folk mördas på grund av deras aqida. I Yemen, de dödade Sheikh Abdurrahman al-Adani för inte så länge sedan. På grund av att han talade ut med sanningen. Och så är det i många tider. Imam Ahmed fängslades på grund av att han höll fast vid den korrekta aqida. Imam Malik slogs, piskades och så vidare. Och så är det i alla tider. Att folket av sunna blir svikna av tyvärr många muslimer. Allah al-Mustan. Och det är också en varningsklocka. Vem är du? Är du personen som är på sunna? Eller är du den som sviker ahl sunna? Och när ahl sunna kommer och säger till dig, det här är islam, med korrekt, yani bevis och argument, är du den som då accepterar eller den som förskjuter? Så att man rannsakar sig själv. Må Allah göra oss från ahl sunna. Amin. Må Allah göra oss från ahl sunna tills den dagen vi möter honom. Amin. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala, وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينَ. Och de som vägrar tro på våra tecken ska vi stegvis föra mot undergång utan att de vet om det. Och jag ger dem uppskov, men min plan ligger fast. Här nämner Allah subhanahu wa ta'ala vad som kommer att gå till mötes de som förnekar sanningen. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا. De som förnekar våra bevis, våra tecken, våra uppenbarelse. سَنَسْتَدْرِجُهُمْ. Eller istidraj på arabiska betyder att ge någon uppskov. Innan Allah Azza wa Jal kommer att låta dessa förnekare få leva i sin synd, i sin blindhet, i sin tro på att de har rätt. Efter att de trotsigt och upproriskt förnekat sanningen. Allah Azza wa Jal säger i Koranen att när de gick vilse så vilseledde vi deras hjärtan. Genom de själva valde att gå vilse. Så Allah kommer att ge dem el istidraj min haythu la ya'lamun, utan att de förstår sig på vad som händer. Wa umli lahum, och jag låter dem vara. Inna kaydi matin, yani, och min plan är mäktig, eller min plan ligger fast. Och här nämner Ibn Kathir att Allah Azza wa Jal kommer att öppna för dessa abwab ar-rizq. Allah kommer att öppna för dessa. En person kanske förnekar en profet, men samtidigt ser du, han lever i rikedom och överflöd. Som Fir'aun till exempel. Levde i stor rikedom. Straffet kom inte direkt. Eller hur? Han fick uppskov. Och framhärdade i sin synd. Till straffet kommer bagta. Det kommer plötsligt. utan att han vet, som vi nämnde i början på suran, när han ligger och sover på morgonen, när han sitter och skojar och har kul, paff, straffet kommer och det finns ingenting som kan avvärja eller stoppa, ingenstans att fly eller någonting, subhanallah. Och han nämner Ibn Kathir versen från surat al-An'am, فَلَمَّ نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ, att när de glömde bort de påminnelser som kommer till dem, öppnade vi för dem dörrarna till allting, igen, allting gott, igen i världsligt. Hatta idha farihu bima utu, tills de blev lyckliga över allting världsligt de har fått. Akhadnahum baghtatan, då tog vi dem plötsligt. Fa idha hum mublisun, vilket resulterade i att de togs och straffades, igen i olyckliga. فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Och han nämner Imam Ahmed al-Hadith, där profeten a.s. säger, och den är autentisk, att om du ser ett folk, så även muslimer, framhärda i synd, de lever i haram, dag in och dag ut, samma synd, och de har det bra, alltså världsligt, فَعْلَمْ أَنَّمَا هُوَ إِسْتِدْرَاجِ, vet att det är istidraj, en Allah ger den här personen uppskott, tills Allah kanske tar hans liv plötsligt. Och därför var många av salaf jätterädda. Att du har det jättebra. De tänkte, de var rädda, kanske subhanallah, kanske jag gör fel, kanske Allah straffar mig, kanske Allah kommer ta mitt liv plötsligt och så vidare. Men idag folk tänker tvärtom. De tänker, jag har det bra, Gud är nöjd med mig. Är det inte så? Men det är fel. Yani, om du syndar och samtidigt har det jättebra världsligt, så ska du verkligen vara på din vakt. Och vad är det du ska göra? Toba. Toba, sluta synda och tacka Allah för alla de gåvor som du har fått. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala, أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ. Har de inte tänkt efter, deras landsman, yani Muhammad a.s. är inte drabbad av galenskap. Han är ingenting annat än en klar varnare. Här säger Allah subhanahu wa ta'ala, awalam yatafakkaru. Yani de här personerna som förnekar profeten Muhammad a.s. har de inte reflekterat och begrundat alla de bevis och tecken som han kommer? Ma bi sahibikum, yani Muhammad a.s. min junna. Han är inte galen. Och junna betyder här, yani att han är galen, förlorat förståndet. Laysa bihi junun, bal huwa rasulullahi haqqa. Han är Allahs sändebud i sanning. Och han kallar till sanningen. In huwa illa nadhirun mubin. Han är endast en varnare. Yani klar och tydlig varnare. Zahir, zahir, mubin. Yani han är en tydlig. Yani det är uppenbart att han är en sann varnare. Liman lahu lub. För den som har. Yani förstånd. Wa wa'i. Yani han reflekterar. Som Allah subhanahu wa ta'ala säger. Wa ma sahibukum bi majnun. Han är inte galen. För ni vet ju att folket i Mekka, hur skulle de varna folk för profeten Muhammad a.s. med den här skrämselpropagandan som vi sa. Yani shayatin al-insi wal-jin kommer med falska påhopp, svartmålar, skrämselpropaganda. Han är galen. Han vill ta makten. Han är en lugnare. Han är en poet. Han är besatt och liknande saker. Och en av de argument de kom med var att han var majnun, galen. Och då säger Allah subhanahu wa ta'ala i en annan vers som här Ibn Kathir citerar. Och det är att Allah subhanahu wa ta'ala säger, قُلْ إِنَّمَا عِذُكُمْ بِوَاحِدَ. Jag utmanar er med en enda sak. أَنْ تَقُومُ لِلَّهِ مَثْنَا وَفُرَادَ. Stå tillsammans, eller stå själv. ثُمَّ تَتَفَكَّرُ. Och sen reflektera. مَا بِصَاهِبُكُمْ مِنْ جُنَّ. Eran landsman är inte galen. إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ. Han är en varnare till er innan Allahs stränga straff. Innan Allah utmanar här kuffar. Ni ser att han är galen. Ge ni reflektera. Sitt själv hemma och tänk. Eller samlas. Tänk tillsammans ibland när man slår ihop sina skallar. Man tänker bättre. Innan är det här agerandet och beteendet av en galen person. Kommer han med den bästa, vackraste boken som någonsin har skådats på jorden? Den perfektaste lagen och dyrkan, perfektaste tron och karaktären. Är det här agerandet av en galen person? Är det agerandet av en person som kallas för Sadiq al-Amin, som är känd för den bästa karaktären i Mekka i 40 år, kommer från den bästa familjen? Ni har aldrig tidigare anklagat honom för någonting, men idag blev han galen när han säger till er, dyrka bara Allah och dyrka inte era statyer. Vem är det egentligen som är galen? Den som sitter och dyrkar en staty av dadlar som han sen äter upp dagen efter. Eller den som dyrkar skaparen av himlarna och jorden. Jenny, tänk, reflektera. För man vet, Jenny, det finns många galningar. Vi vet hur de beter sig, eller hur? Sjuka människor står och skriker på balkongen, jag vet inte vad. Galningar är kända. Och brukar aldrig säga någonting vettigt, eller hur? Men denna man säger det vettigaste som mänskligheten någonsin har hört. Och han utmanar det. Kom med någonting bättre. Och fram tills idag, ingen har kommit med någonting bättre. Så kom inte att påstå att han är galen. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala: أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَدْ اِقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. Har de inte betraktat herraväldet, yani melakut, samawati wal ard, herraväldet över himlarna och jorden och allt vad Allah har skapat, och insett att det kanske är deras tid som är nära? Ja, på vilket budskap ska de här efter tro? Här utmanar Allah återigen al-mushrikin och de förnekarna och säger: ska de inte reflektera, begrunda över himlaväldet, himlarna och jorden och allt som Allah har skapat? Och det här gör Allah ofta i Koran. Och det här som de lärda säger, att himlarna och jorden, solen, månen, allt detta är tecken på Allahs existens, Allahs storhet och Allahs wahdaniyya, att Allah azza wa jalla är en. Och allt som Allah har skapat är ett bevis på att det finns en skapare. Och allt Allah har skapat är ett bevis på att denna skapare är vis. Han har skapat allting med itqan. Latif, han är khabir. Yani, allting är i perfektion. Och fram tills idag, yani, du sitter och studerar en liten fluga, en mygga. Det är fascinerande. Yani, du kollar i mikroskop, vad är det här? Det är mäktigt, eller hur? Och någon gång jag såg någon program på tv, och så här, de pratade om rymden. Och forskarna säger, du vet, vi trodde vi visste så mycket, men ju mer vi lär oss, ju mer förvirrade blir vi. Men hela tiden, ni hör ju det här, de kommer med nya teorier, eller hur? Ja, universum är äldre än vad vi trodde, människan är äldre än vad vi trodde, och bla bla bla, hela tiden. Men ju mer människan lär sig, ju mer förbryllade blir de, subhanallah. Och därför, yani, kollar man på skapelsen, så är det enda logiska att det finns en skapare. Och att denna skapare har skapat allting med ett syfte. Och han förtjänar våran dyrkan. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala: kanske är det så att deras tid är nära. Ja, ni tänker nu innan det är för sent. Er tid är nära. Och alla människors tid är nära. För alla människor lever ett kort liv. Är det inte så? Alla människor lever en kort tid på denna jord. Allting är relativt. Jorden är kort. Och det som finns kvar av jorden är kort. Och av denna korta tid fick du kanske 60 år. Och det som finns kvar av dina 60 år, om än så, är också lite. Är det inte så? Alla har hur länge vi lever. Så tänk efter och agera. Gör det rätta innan det är för sent. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. Så vilken hadith, vilken berättelse, efter denna berättelse är det då de ska tro på? Ja, om ni förnekar Koranen, ni förnekar profeten Muhammad alaihissalam och förnekar alla de bevis ni fick se, vad är det då för uppenbarelse ni behöver? Vad är det för bevis ni behöver för att tro? Om Koranen inte duger, om Muhammad alaihissalam som person och hans bevis inte duger, vad är det då ni vill ha för någonting? Ja, det han kom med är tillräckligt. Och mer än tillräckligt för att acceptera honom som profet. Så här är också ett bevis på: accepterar man inte islam, accepterar man inte sanningen, som Allah nämnde i de tidigare verserna, personen är blind. Personen är döv. Den hör, ser inte sanningen, reflekterar inte med hjärtat, förstår sig inte på den här uppenbarelsen som Allah azza wa jalla har kommit med. Och som Allah subhanahu wa ta'ala också säger i surat Al-An'am, att de förnekar det inte. Walakin al-zalimina bi ayati Allahi yajhadun. Det är trots. Alltså de vet att du är en sann profet. Men de bara trotsar. Och Allah säger i samma sura att om änglar hade kommit ner från himlen så hade de inte trott på dem. Ja, då hade de sagt: skicka en profet från människorna istället. De höll bara på att tjafsa, subhanallah. Och till och med vi nämnde att de hamnar i helvetet och kommer tillbaka, de kommer förneka återigen. Det är folk som är stämplade på otro. Vissa människor. Men Allah azza wa jalla vägleder vem han vill. Är det inte så? Men vissa människor, yani summun bukmun umyun, kommer inte att tro. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala: "Man yudlilillah fala hadiya lah wa yadharuhum fi tughyanihim ya'mahun." Att den som Allah låter gå vilse kan ingen vägleda, och den han lämnar att planlöst irra omkring, yani han lämnar denna person att gå omkring, irra omkring i sin blindhet, yani i sin orättvisa och blindhet. Yani Allah subhanahu wa ta'ala skrev på dessa människor ad-dalala, att de kommer att gå vilse. Och den som Allah vilseleder kan ingen vägleda. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala: "Yas'alunaka 'anisa ayyana mursa." De frågar dig, yani Muhammad alayhi salam, om stunden, det vill säga domedagen. När är dess tid inne? Säg vetskapen om den kan ingen manifestera. Ingen kan manifestera den vid dess tidpunkt förutom Allah. Den är svår för alla i himlarna och på jorden. Den når er inte annat än oväntat. Och de frågar dig som att du är något kännedom om den. Säg vetskapen om den finns endast hos Allah, men de flesta av människor vet inte. Al-Kuffar, speciellt i Mekka, brukade fråga profeten Muhammad alaihissalam om när domedagen är. Och vissa lärda nämner att även judarna brukade fråga detta i Medina. När är domedagen? Och vissa i Mekka förnekade ju domedagen och brukade fråga på ett förlöjligande sätt. Gärna, du varnar oss för domedagen, hämta domedagen om du talar sanning. Och så vidare. Gärna, om den är sann, när kommer den? Vilket år kommer den? Och så vidare. Och då så säger Allah subhanahu wa ta'ala: "Ayyana mursaha", yani när kommer domedagen att komma? "Qul innama 'ilmuha 'inda rabbi." Svara dem att kunskapen om domedagen är hos min Herre. "La yujalliha li waqtiha illa hu." Att ingen kommer att avslöja eller manifestera dess tid förutom Allah. Så Allah subhanahu wa ta'ala beordrar här profeten Muhammad alayhi salam att om han frågas om domedagen att besvara med att endast Allah vet när den är. Men ingen människa vet när den kommer att inslå. Att yani inslå hända. Och sen säger Allah: "Thaqulat fis samawati wal ard." Att kunskapen om domedagen väger tungt på himlarna och på jorden. Vad menas med det? Yani, här nämner Ibn Kathir från Qatada, yani det är tungt för människan och änglarna att inte veta när domedagen kommer. Vi vet ju många saker, eller hur? När du har semester, när du ska göra det ena och det andra, man har ett hum om tid och datum. Men den här viktigaste dagen, den mest avgörande dagen, vet vi inte när den kommer. Så kunskapen om den väger tungt hos människorna, hos änglarna, hos jinnerna. Att den är dold, att vi inte känner till den. En annan tafsir som nämns är som Ibn Jarir nämner: "Anna al-murad thaqula 'ilm waqtaha 'ala ahli as-samawati wal-ard." Yani afan, han säger det här är den korrekta åsikten, Qatadas åsikt, att kunskapen om den väger tungt. Och vissa andra nämner att yani själva tanken om domedagen väger tungt hos människan. De här två tafsir finns på versen och båda är korrekta. "Yas'alunaka ka'annaka hafiyun 'anha." De frågar dig, ja Muhammed, om denna dag som att du yani har kunskap om dagen. Yani som att du vet när domedagen är. Och då säger Ibn Kathir att vissa frågade profeten Muhammed a.s. som att han skulle berätta för dem för att han var släkt med dem. Yani kompis, du är vår kompis, du är vår släkting, berätta för oss. Ni kan viska i hemligheten. Du behöver inte säga till andra, men säg till oss, vid din släkt. Det sägs vara en tafsir på versen. En annan tafsir, precis, och det säger Ibn Kathir, är den korrektaste åsikten. Gärna att de, den andra åsikten, och det är "ka'annaka 'alimun biha." Gärna som att du vet när domedagen är, så berättar den då för oss. Och det säger Ibn Kathir är den korrekta åsikten. Gärna att ingen vet den förutom du, så berättar den för oss. Och den första åsikten var att du är vår vän, kompis, släkting, berätta den för oss. Är ni förtroende? Men det korrekta verkar vara här. Yani, då säger du vet när den är. Berätta då när domedagen är. Och sen säger här Ibn Kathir, han nämner här hadith Jibril a.s. den kända hadithen som ni alla känner till. Då Jibril a.s. kom i skepnaden av en beduin. Och ställde de här frågorna. Med islam, med iman, med ihsan och sen metasa. När kommer domedagen? Ja, Muhammed. Och då så svarade profeten a.s. bi annal mas'ul anha leysa bil mas'ul anha a'lamu bi nasa'il. Att den som tillfrågats vet inte mer än den som frågar. Yani, du och jag vet inte. Och här har vi den kunnigaste människan som har gått på jorden och den kunnigaste av änglar i himlen. De två vet inte när domedagen kommer. Ska då någon annan människa eller ängel veta när domedagen kommer? Nej. Taib. Och när profeten a.s. svarade att varken du eller jag vet, så svarar ängeln sadakt. Yani det du säger är sant. Yani ingen annan än Allah vet när domedagen kommer. Och då nämns det också en riwaya på hadithen att då frågar jag om domedagens tecken. Okej, du vet inte när domedagen kommer, men vad är då det tecken? Och då så säger profeten a.s. nämner vissa tecken och så säger han att det finns fem saker som bara Allah känner till. Och sen läste han den här versen. Det är ni när i domedagen. Det här är en av de sakerna som Allah inte uppenbarat för någon alls. Och här nämner Ibn Kathir också en till viktig sak som våran Sheikh Abdul Mahsin brukade nämna. Att profeten a.s. fick den här frågan ofta. När är domedagen? Och då svarade han med tre olika svar. Kan ni de här svara? Eller på tre olika sätt. Ett har vi nämnt och det är att han inte vet. Allahu a'lam. Vad är andra svaret? Ahsant. Vad har du förberett för domedagen? Som hadithen här. Då mannen kommer och säger ja, Rasulullah, mätta sa'a. När är domedagen? Och då säger profeten a.s. vad har du förberett för domedagen? Och då säger mannen, jag har inte förberett mycket frivillig bön eller fasta, men jag älskar Allah och hans profet. Och då så sa profeten a.s. du kommer att vara med den du älskar. Al-mar'u ma'a man ahab. Och då sa Anas radiyallahu anhu, aldrig blev muslimerna så glada som de blev när de hörde denna hadith. Och jag älskar Rasulullah, jag älskar Abu Bakr och Umar och Uthman. Jag har inte gjort vad de har gjort i gott, men jag hoppas att min kärlek ska göra att jag är med dem. Radiyallahu anhum ajma'in. Så han svarade då med att vända frågeställarens fokus på vad som är viktigare. Och det nämner han i Ibn Kathir. Att även kuffar i Mekka. Varför frågar ni när i domedagen går och dyrka statyer? Det är inte viktigt. Om jag svarar er att den är om 10-20 år. Det ni måste göra är att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Förbereda er för den dagen. Och inte fråga när den kommer. Och även idag, många tyvärr muslimer lägger vikt på sådana här frågor. Jättemycket vikt. Och tappar fokus på vad som egentligen är viktigast i deras vardag. Vad du ska göra. Dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Är det inte så? Så han svarade med att säga Allahu alam. Eller vände fokus till vad som är viktigare. Att förbereda sig för domedagen. Och tre, han svarade med tecken, ahsan. Med att nämna några av domedagens tecken. Att han säger att domedagen är då al-amana går förlorad. Då folk inte längre är pålitliga. Då man ger makt till fel personer. Och så vidare. Så att de här tre sätten brukade han använda med att svara på om en person frågade när domedagen är. Men det vi vet, som Ibn Kathir här nämner, är att domedagen är nära. Hur nära? Det har vi nämnt i Bukhari, kommer ni ihåg den hadithen? Precis. Och sa profeten a.s. jag och domedagen sändes, sändes innan domedagen som detta. Yani, här är domedagen. Här sändes profeten Muhammed a.s. Så han sändes som den sista profeten strax innan domedagen. Och vi vet också att domedagen är på en viss veckodag. Och vilken är det? På en fredag. Men vilket år, vilken månad, Allahu alam, det vet vi inte. Men vi vet också enligt sunna tecken inför domedagen. Att dessa tecken måste förverkligas innan det att domedagen kommer. Och domedagens tecken delas in i stora och små. Och de flesta små har faktiskt varit. De flesta små tecken av domedagen har varit och är. Vissa har inte kommit, men kommer att komma snart. Och vi ser dem hända nu framför oss. Och sen har vi de 10 stora tecknena som inte har kommit. Och när de kommer är domedagen otroligt nära. Okej? Okay? Och bland de första av dem är ju Mehdi, att han kommer. Och de sakerna som händer under hans tid. Och sen kommer Dajjal, och sen kommer Isa, och Ya'juj och Ma'juj. Solen går upp från väst och så vidare. Alla de här sakerna. Och då säger Ibn Kathir här, avslutningsvis på tafsir på denna ayah, att det här är profeten a.s. En nabiul ummi. Khatimahum, den sista av dem, salavatullahi wa salamuhu, nabiul rahma. Profeten av rahma, nabiul tauba. Profeten av tauba, wa nabiul malhama, wal aqib, wal muqaffi, wal hashir, alladhi tuhsharun nasu ala qadamay. مع قوله فيما ثبت عنه في الصحيح من حديث أنس وسهل نعم. Så det här är profeten alaihissalam som då har dessa namn och egenskaper som sa att jag skickade så här innan domedagen. قل إنما علمها عند الله. Yani säg att kunskapen om domedagen är hos Allah, ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Men de flesta av folk vet inte. Och sen nämner Allah subhanahu wa ta'ala hur profeten generellt ska säga till folk. قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًا. Säg till folk, jag äger inte makten att vare sig gynna eller skada. إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهِ, förutom vad Allah vill. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَسْتَكْفَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ. Hade jag kunskap om det fördolda så skulle jag öka, eller yani, öka mig själv i gott. وَمَا مَسَّنِي سُوءٌ, och inget ont skulle komma nära mig. إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. Jag är bara en varnare och en glädjebärare till folk som är troende. Här beordrar Allah subhanahu wa ta'ala profeten Muhammad a.s. att säga att han inte har kunskapen om det fördolda. قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًا. Säg, precis, jag kan varken gynna eller skada. Och om jag visste det fördolda så skulle jag öka mig själv i gott och skydda mig själv från ont. Den här versen bevisar en väldigt viktig egenskap hos profeten Muhammad alaihi salat wa salam, där tyvärr vissa ahlul bidda har halkat. Och det är att profeten Muhammad alaihi salat wa salam inte känner till det fördolda. För vissa ahlul bidda tillskriver honom kunskapen om det fördolda. Yani, generellt. Att han har kunskapen om Lawh al-Mahfud, som vissa sufister säger. Yani, han har kunskapen om det fördolda. Och den här brukar de sjunga på hans maulid, den här al-Burda, den här poesin, som nämner just detta. Att från din kunskap är kunskapen om Lawh al-Qalam. Yani, vad som är skrivet i Lawh al-Mahfud. Och ni vet ju alla Lawh al-Mahfud. Det är, yani, kunskapen om allt. Har profeten Muhammad a.s. denna kunskap? Nej. Och det här är rolo. Det här är överdrift. Att påstå att profeten Muhammad a.s. har, yani, generellt kunskap om det fördolda. Allah har gett honom en del kunskap om det fördolda. Och den är begränsad. För att stärka honom, stärka hans profetskap och så vidare. Men han besitter inte all kunskap om det fördolda. Och inte ens i närheten. Utan det är Allah Azza wa Jalla som har denna kunskap. Och vissa ahlul bidda går steget längre och säger att deras imamer eller sheikh känner till det fördolda. Och så vidare. Och det är också ännu mer batil. För om profeten a.s. inte känner till det, hur ska då någon imam kunna känna till det? Som inte är ens i närheten av profeten Muhammeds status a.s. Och tyvärr, det finns sådana människor som då säger att profeten Muhammed a.s. vet. Han är i graven och han vet vad som händer. Nu. Och han kan komma på fyra maulid, han kan komma och närvara på din maulid. Och liknande saker som är rolo. Och den andra saken Allah negerar är att han inte, att han kan gynna eller skada. Han äger inte makten och kraften att kunna gynna eller skada. Inte ens sig själv. Och inte heller någon annan. Och han sa ju till Fatima radiallahu anha, ja Fatima bint Muhammad, jag kan inte gynna dig någonting om Allah inte vill. Yani, endast Allah kan gynna det. Som han inte kan gynna sin egen dotter, som han ser hon är från mig, jag är från henne, yani, vi är kött och blod, som han älskade så otroligt mycket. Tror du han ska gå gynna någon som kommer och gör kyrk och ber till honom vid hans grav? För det är det som de gör. De säger att man kan gå till hans grav och be honom. Vissa ahlul bidah säger att man kan gå till hans grav och säga, ja Rasulullah, jag behöver si och så. Vissa ber honom direkt och vissa går till honom och säger att han är våran medlare. Vi gör tawassul. Yani, vi ber honom att han ska be till Allah. Kan man göra så? Nej, kan man inte. För khalas, är man död så sa profeten alaihissalam, kan man inte göra mer goda gärningar. Och att göra dua är en god gärning, eller hur? Så han är i graven och gör inte dua för någon. Och därför i Sahih Bukhari så nämns en autentisk hadith att på profetens tid, alaihissalam, när det var torka så brukade man hämta profeten alaihissalam och be honom att åkalla Allah. Att Allah ska skicka regn. Det är okej. Okay. Att man hämtar en person som lever så gör dua till Allah att han ska ge oss något. Men när profeten dog alaihissalam så brukade man gå till hans farbror och säga, kan du leda oss istisqa? Kan du be om regn åt oss? Om du nu var tillåtet att gå till hans grav och be honom om någonting. Tror ni inte sahaba radiyallahu anhu i Medina kände till detta? Och tror ni de skulle gå till någon annan än honom? Hans dua, den är accepterad. Han lyfter händerna, regnmolnen kommer, det regnar. Som det nämns i hadith. Varför ska de gå till någon annan där det är möjligt att det regnar och möjligt att det inte regnar? Varför gick de inte till hans grav? Det finns ingen autentisk berättelse att någon av sahaba går till hans grav och bett honom om någonting. Och ett till bevis på detta, och det är viktigt att det här sitter imprintat i oss, att han inte känner till det fördolda, är hadithen om al-Hawd. Om profetens damm, den här samlingsplatsen av vatten på domedagen, där de troende kommer att få äras och dricka från detta vatten. Och då kommer man fösa bort vissa ahlul bidah. Och då så säger profeten alaihissalam, ummati, ummati. Mitt folk, mitt folk. Och då säger änglarna vad? Innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Du vet inte vad de hittade på efter dig. Vad? Du vet inte. Innaka la tadri. Som han visste allting och hörde allting i sin grav, så skulle han både veta och höra vad folk har gjort efter hans bortgång. Är det inte så? Men vad svarar vi då på shubhan? De kommer med tvivel. De säger, aha, men det finns änglar som förmedlar salam till honom. Autentisk hadith. Sheikh Albani säger, den sahih hadith, det finns änglar som reser runt på jorden. Två änglar som står vid hans grav. Och varje gång du säger sallallahu alaihi wasallam så förmedlar de denna salam till honom och han besvarar den. Men han hör din salam. Så hur svarar du på det då?
Det är ju nämnt.
Ha?
Det är ju nämnt. Att det är så.
Precis. Men varför kan han då inte besvara någonting annat?
Det är bara det.
Precis. Det är bara det som har nämnts. Yuballighuna an ummati as-salam. De förmedlar as-salam. Ingenting annat. Och han besvarar as-salam. Så man kan inte hålla på ta sådana här texter och generalisera och säga han hör allt. Den förståelsen är ingen som har haft från de tidigare lärda, utan as-salam förmedlas vidare till honom. Och sen beskrivs då profeten Muhammad alaihissalam med att han är, eller att han, om han visste det fördolda, så skulle han öka sig själv i gott, al-khair. Och då säger vissa lärare i tafsir, al-khair, jag skulle göra mera goda gärningar. Det är en tafsir, om han kände till det fördolda. Och den andra tafsir, som Ibn Kathir nämner vara mest autentisk, är att han skulle öka i det världsliga. För Allah nämner ju al-khair som en synonym på gott, alltså ekonomi, det världsliga, materialistiska. Den jag skulle öka i vinst. Och det nämns även i tafsir att om han visste det fördolda så skulle han på marknaden köpa vad som senare skulle höja sig pris. Och han skulle sälja vad som skulle sänka sig pris. Men det gjorde han inte. Och han skulle spara innan det blev torka, innan det blev hunger. Men det gjorde han inte. Så allt det här bevisar på att han inte kände till vad som händer i framtiden. Och ondska skulle inte röra mig. Yani, han skulle inte drabbas av ondska. Till exempel i Uhud så blev han skadad, eller hur? Alaihissalam. Han blev skadad på tanden och så vidare. Så om han visste det fördolda skulle han inte skydda sig. Eller hur? Han skulle skydda sig. Men han vet inte det fördolda. Utan endast Allah känner till det fördolda. Vad är han för någonting? In ana illa nadhirun wa bashir. Han är en varnare och en glädjebärare. Han är ingen gudom som känner till det fördolda som gynnar och skadar som man ska tillbe. Nej, han är en profet, en budbärare och förmedlare mellan oss och Allah subhanahu wa ta'ala. Vi tar någon till vers här. Allah subhanahu wa ta'ala säger sen i nästa vers: "Huwa alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilayha falamma taghashaha hamalat hamlan khafifa famarrat bihi falamma athqalat da'a Allah rabbahuma lain ataytana salihan lanakunanna min ash-shakirin." Allah subhanahu wa ta'ala säger här att det är han som har skapat er av en enda mänsklig varelse, alltså skapade människorna från Adam alayhi salatu wassalam, och som av honom frambringat hans maka, yani det vill säga Hawa, för att han ska leva vid hennes sida. Och när han omfattat henne, yani sexuellt, så har hon en lätt börda och fortsätter att bära denna börda, alltså hon blir gravid. Och när hon sedan kände bördans tyngd så åkallade de Allah, sin Herre, att om du skänker oss ett sunt barn så ska vi förvisso höra till dem tacksamma. Men när Allah sen skänkte dem ett sunt barn så tillskrev de honom medparter i det han skänkt dem. Allah är hög över allt vad avgudadyrkarna sätter vid hans sida. Här nämner Allah subhanahu wa ta'ala att han skapade hela mänskligheten från Adam och Hawa. Eller från Adam först och främst. Men alla människor kommer från Adam. Är det inte så? Kullukum min Adam och Adam min turab. Och från Adam skapade han hans fru Hawa. Och sedan spreds människorna runt om i världen, som Allah subhanahu wa ta'ala säger: "Ja, Johannes, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha." Människor, vi har skapat er av en man och en kvinna. "Wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu." Och vi skapade er i folkslag och stammar för att ni ska lära känna varandra. "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Och den mest nobla hos Allah av er är den som är mest gudfruktig. Här säger Allah subhanahu wa ta'ala att han skapade då från människan, wa ja'ala minha zawjaha, en partner, liyaskuna ilayha, för att han ska känna frid eller vila hos henne, liya'lafaha wa yaskuna biha. Så som Allah subhanahu wa ta'ala säger: "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum." Och från Allahs tecken är att han skapade från er själva azwajan, yani fruar, litaskunu ilayha, för att ni ska känna frid och vila hos dem. "Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma." Och Allah satte mellan er kärlek och barmhärtighet. Och då säger Ibn Kathir att det finns ingen ulfa, ingen yani sammanhållning, känslosam sammanhållning mellan två själar som är större, starkare än den som finns mellan en man och en fru. Okej? Och därför när Allah ville nämna hur starkt en magiker kan agera och shayatin för att splittra mellan folk, nämnde Allah det starkaste av band, vilket är man och fru. Som han här nämner. Yani, verkligen, det är så starkt det här bandet. Och här finns en viktig fayda som vi inshallah ta'ala ska nämna. Och det är att Allah subhanahu wa ta'ala här skapade Adam och Eva. Okay? Och sen skapade han män och kvinnor. Och skapade oss yani makar. Alltså vi män finner frid i kvinnan och kvinnan finner frid i mannen. "Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun." Taib. Och han nämner Allah azza wa jal liyaskuna ilayha. As-sukun. På arabiska yani att känna vila, frid och trygghet. Och det här är jätteviktigt. När man gifter sig, man ingår ett äktenskap i islam, att de här känslorna ska finnas. Allah azza wa jal nämner här as-sukun. Och han nämner al-mawadda. Och han nämner rahma. Tre egenskaper ska finnas mellan man och fru. De här tre komponenterna är någonting som ett äktenskap ska bygga på. As-sukun, du känner frid. Lugnt. Du kommer hem, du har haft problem, du har haft en jobbig dag, du behöver avlastning, du behöver någon att prata med. Du ska kunna prata med din fru ska kunna prata med dig. Och känna trygghet. Att personen lyssnar och personen ger stöttande råd, personen ger trygghet och så vidare. As-sukun. Man känner lugn, frid, harmoni. Och sen el-mawadda wa rahma. Det ska också i ett äktenskap finnas kärlek. Man beter sig kärleksfullt. Och när man säger att det ska finnas kärlek betyder det inte att man gifter sig och sen man liksom har så här värsta kärlekskänslorna samma dag. Utan kärlek kommer. Det är något man bygger upp tillsammans. För ibland, folk hör av sig och säger jag vill skilja mig. Varför? Jag känner ingenting. Jaha, hur länge har jag varit gifta? En månad. Men kom igen, ni ger det lite tid. Du kan inte bara bli kär så där snabbt. Utan kärlek kommer, något man växer. Och ni vet ju själva att man älskar en person för Allahs skull. Och hur skulle du älska en person för Allahs skull? Genom att personen lyder Allah subhanahu wa ta'ala. Eller hur? Bli mer from. Jag ser en person vara väldigt gudsfruktig. Jag kommer älska personen för hans gudsfruktighet. Och samma sak mellan en man och en kvinna. Man älskar en person för dess goda egenskaper. Och därför så sa profeten alaihissalam en väldigt viktig hadith. Som är en, vad kan man säga, måttstock eller någonting vi alltid ska gå tillbaka till. När det kommer till äktenskapsproblem. Och för er som är ogifta ska ni veta detta. Innan ni gifter er. Och ni som är gifta ska veta detta. Hur ni ska tackla och handskas med problem som uppkommer i äktenskapet. Och det gäller både män och kvinnor. Och det är att profeten alaihissalam sa, som det finns i Sahih Muslim. La yafrak. En troende man ska inte hata en troende kvinna på grund av ett fel eller egenskap hon har. Utan han ska istället kolla på hennes goda egenskap. Bi ma'na al-hadith. Och Imam Sa'di säger att denna hadith är inte bara specifikt för äktenskap utan generellt även i vänskap. Okej? Okay? Vad är det här profeten alaihissalam säger? Att en man eller kvinna ska inte hata sin partner på grund av en brist. Varför? För alla människor har brister. Är det inte så? Är det någon av oss som är felfri? Som är ma'asum? Som inte syndar, som inte har någon brist i akhlaq eller någonting? Alla har fel. Kullu min Adam khata. Vi är skapade med brister. Eller hur? Så alla har sina brister. Vem du än gifter dig med. Så kommer den här personen att ha brister. Är det inte så? Så hata inte din partner på grund av denna brist. Utan kolla istället på personens goda egenskaper. En person har 95% gott. Och 5% dåliga egenskaper. Ibland kanske höjer rösten. Ibland kanske gör det ena och det andra som är opassande. Ska du då förstora de här 5% och bara svartmåla de här 95 goda? Nej. Utan här ska man använda det som kallas för ett tagaful. Ett tagaful betyder att man ser mellan fingrarna. Det finns ett bättre ord på svenska men jag vet inte exakt. Men att man inte hakar upp sig på varenda liten sak. Man förbiser. Man låtsas som att man inte har sett det. Är en person, hans fru kanske blir lite irriterad, hon kanske har sin period, hon kanske är gravid, hon kanske, någonting händer. Det är hormoner upp och ner och så vidare. Och säger någonting. Taskigt. Han blir sårad. Jag hörde det inte ens. Eller hur? Han kan välja den vägen. Och efter en timme, hon är jätteglad. Och allt är lugnt. Eller hur? Eller han kan välja den andra vägen. Tända stubinen. Och buff. Och sen tjata och skrika. Och du sa. Och sen kaos, eller hur? Som tyvärr många väljer. Varenda liten sak. Vad sa du? Och varför sa du? Och så vidare. Se saker och ting ur det stora hela. Hon är en kvinna som älskar dig. Eller han är en person som älskar dig. Och talar alltid gott. Älskar dig från grunden, från kärleken, från hjärtat. Och vill dig väl och behandlar dig väl. Och råkar säga någonting som är fel. Ska vi då säga att du är en ond person som inte älskar mig? Eller ska vi se helhetsbilden? Och tyvärr många, de är just fokuserade på men du sa, men du gjorde. Alltså, om vi håller på så där, då är det bättre att inte gifta sig. Vänta till paradiset om du kommer dit. Alla, det är bättre. För att det finns ingen som är felfri. Och tarafull, ja, måste man ha. Som de lärde har sagt. Det var Imam Ahmed som sa, utan tarafull, du kommer ingenstans i livet. Även med vänskap. Den som vill ha en perfekt vän, blir utan vän. Så man måste kunna, vad kan man säga, belysa en persons goda sidor. Men det betyder inte heller att om en person har värsta synderna, eller har synder, att man säger, jag ska förbi se, jag ska se mellan fingrarna. Nej. Utan man ger råd, man försöker lära personen, jobba på personens iman och taqwa, kunskap, och så vidare. Men med hikma. En person kan inte ändra sig över en natt. Som tyvärr många också tror. Gifter sig med någon, Och sen vill att de ska ändra sig yani 180 grader. Från 0 till 1000% yani på en dag. Funkar det? Var det så du blev praktiserande? Att du bara, mashallah, tog hela islam på en dag? Nej. Vissa behöver det, att man använder hikma stegvis och så vidare. Och jag säger inte att man ska kompromissa med sanningen och säga till personen, du behöver inte be. Eller, nej, självklart, de ska göra islamsplikter. De ska inte göra stora synder. Men när det kommer till vissa yani mukammilat, vissa saker som fullbordar och yani gör människan mer perfekt. Yani personen kanske behöver tid. Växa in i islam, älska islam, kunskap och så vidare. Så jätte, jätteviktigt här. Att man försöker då basera sitt äktenskap på den här komponenten. Sukun, att känna den här harmonin, vilan i sin partner, att känna kärlek och känna rahm. Och det är också viktigt här att vill du ha dessa egenskaper, och det vill vi ju alla, eller hur? Då måste du också ge dem. För att yani, det man ger kommer ju tillbaka, eller hur? Så att vissa tyvärr beter sig dåligt, har ingen sukun, har distans, är kalla mot sin partner, har ingen rahma eller bristfällig rahma, och har ingen mawadda, visar ingen kärlek, kalla, en stela, macho eller vad man kan säga. Och då kan du inte sitta och vänta på mig, varför är hon inte kärleksfull mot mig, eller hur? Eller tvärtom. Men det betyder inte heller att du bara ska vara kärleksfull och god mot din partner om din partner är god tillbaka. För att i islam är vi goda mot våran partner även om de skulle ha brister. Det är inte ömsesidigt. Som tyvärr många tror. Att jag är inte schysst mot dig för du är inte schysst mot mig. Jag ger inte dig dina rättigheter för du ger inte mig mina rättigheter. Nej, du ger din partner dess rättigheter som en dyrkan till Allah. Och det här är mäktigt. Att när du är god mot din fru eller kvinnan är god mot sin man, så är det en ibadah. Det är en dyrkan till Allah subhanahu wa ta'ala. Det är som att be, som att fasta, som att göra dhikr, som att läsa Koranen. Och du får belöning. Och den bästa av er är vem? Den bästa mannen är vem?
Den som är bäst mot sin
fru. Mot sin familj. Yani där testas din islam. Hur pass bra eller dålig muslim är du? Hur är du mot din partner? Subhanallah. Och även där många tyvärr, de är jätteschyssta mot sina kompisar. Bästa kompisen, bästa brorsan ställer alltid upp. Eller bästa systern, mashallah. Men sen mot ens partner, man är en helt annan person. Varför? Det är inte den prioriteringen vi har i religionen. Prioriteringen är att du ska vara schysstast mot henne. Eller kvinnan mot honom. Allah al-Mustan. För att det ska hålla. Vi avrundar här för att versen har en berättelse. Som är ganska lång. Som vi inshallah tar nästa lektion. Och avrunda här för idag. Och kan ta frågor om det finns några sådana. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hayakum Allah. Inga frågor?
Ja. Kan du nämna ett av domedagens tecken som hindrar inifrån
de små? Ett av de små av domedagens tecken som fortfarande inte är kommit. Innan jag svarar så testar vi era kunskaper. Sen kommer jag fylla på. Kan någon nämna för brodern ett av domedagens små tecken som inte har skett? Att den arabiska halvön återigen blir grön och fylld av floder. Ahsant. Det är autentisk hadith. Något annat tecken?
Det kommer regna mindre och mindre och mindre.
Precis, det kommer regna mindre och mindre innan Dajjals ankomst. Och en annan hadith, det kommer att regna men inte växa. Alltså regna för mycket, så här sujul, vad heter det? Översvämningar. Ja, precis. Något annat tecken? I Irak? Berget av guld, precis. Ja, det är från de små tecknena. Men det betyder inte att det inte kommer att ske samtidigt som de stora tecknen. Alltså, det där skulle kunna hända när Dajjal kommer till exempel. Förstår du? Det finns ingen hadith som säger att det inte kommer göra det. Det nämner inte när det kommer att ske. Nej, för att vissa stora tecken kan ske samtidigt som Mahdi, Isa och Dajjal är samtidigt på jorden. Förstår du? Och även vissa av de små tecknen kan ändå ske samtidigt som dessa stora tecken. Ett annat stort tecken är ju de krigen, al-malhama, som kommer ske mellan muslimerna och kuffar. Europa och muslimerna, eller i alla fall. Ja, precis, Rom. Muslimerna kommer kriga mot Rom, Europa.
De kommer först vara enade, eller hur? Mot en annan.
Precis, de kommer vara enade mot en fiende, en gemensam fiende. Och sen kommer de börja kriga mot varandra. Det har inte hänt än. Och sen erövringen av Istanbul också. Än i Turkiet. Jalla, vi avrundar. Du kan fråga privat, inshallah. Barakallahu fikum, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.